Podplay.
Varmt välkommen kära lyssnare. Stort tack för att du lyssnar på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, idag så väntar ett avsnitt med Martin som gäst. Hoppas att ni kommer tycka att det är intressant. Han har en spännande historia. Han kom till Sverige först som 15-åring. Du vet väl att Snutsnack finns på Facebook och på Instagram där jag uppdaterar med lite smått och gott. Du som är intresserad av Martins resa från att lämna till Irak som 13-åring och sen komma till Sverige, hur det upplevdes och lite annat snack kring Martin som polis och hans upplevelser kring polisyrket, så finns det för dig som är Patreon på Patreon. Och om jag har lyckats med tekniken så kommer det även finnas rörligt material, alltså vi kommer synas på bild. Och är det så att du inte hittar någon bild där så har jag misslyckats, men min förhoppning är att jag ska kunna lägga upp både bild och ljud där. Det finns det som bonusmaterial och det är ju enkelt att bli Patreon. Du går in på patreon.com/snutsnack och kan ta del av det bonusmaterial som jag lägger upp där. Ja, nej, men då så finns det väl inget i övrigt att önska än en trevlig lyssning. Och nu i dessa trista pandemitider, var extra försiktig där ute. 13.10 Varmt välkommen till Snutsnack, Martin.
Tack så mycket.
Det är så roligt för vi har redan kommit igång innan vi har satt på inspelningen här, för att jag frågade vilka språk du pratar förutom svenska, och det kan du ju få berätta för lyssnarna också.
Ja, precis. Mitt namn är Martin Lazar. Jobbar som polis idag i Botkyrka, men min historia började långt, långt tillbaka. För 44 år sedan då föddes jag i Irak.
Just det.
Och där växte jag upp tills jag var 13 år. Sen på grund av kriget så lämnade vi landet med hela familjen, och efter två år i flykt så hamnade vi i Sverige som 15-åring.
Intressant.
Och med mig har jag bagaget, språket. Då pratar jag assyriska som är mitt hemspråk, och sen arabiska som man har lärt mig på skolan.
Men då är du då det som vi i svenska säger då, syrian eller?
Nu sa du assyrier. Assyrier, ja, det där är känsligt.
Det är det, va? Men då kan du inte förklara.
Jo, men det är samma. Då? Det är samma. Det är samma folk. Men man tillhör olika kyrkor.
Just.
Men i min värld så är vi samma. Jag gör ingen skillnad. Vi ska inte hålla på och hitta skillnader.
Så jag hade inte fel då?
Halvpoäng. Halvpoäng. Men det kan vara känsligt för många. Mm. Men jag är väldigt stolt assyrier. Men jag har spelat fotboll ganska länge i syrianska.
Mm.
Så det är därför jag ser ingen skillnad mellan assyrier och syrianer.
Nej.
Och kaldéer, det är en tredje grupp som är katoliker.
Just det.
Vi kommer från samma område.
Jag tänkte att vi skulle återkomma lite till just det här att komma till Sverige som 15-åring och sen bli polis. Och det tänkte jag att det blir ett litet speciellt avsnitt som vi kommer tillägna mina kära patrons. Det ska bli väldigt intressant att höra. Men nu jobbar du, kan man säga, i ett område som är väldigt omtalat. Du alltså jobbar i Botkyrka.
Stämmer.
Och senast Botkyrka var på tapeten rent nationellt var väl egentligen när den här 12-åriga flickan blev skjuten.
Precis. Och det blir en världsnyhet. Ja. Inte bara Botkyrka-nyhet eller svensk nyhet. Ja. Den nyhet som har nått hela världen.
Mm.
Och intresset för det polisiära arbetet och arbetet överhuvudtaget i Sverige kring de situationer och händelser som sker är väldigt uppmärksammat.
Mm. Jobbade du den kvällen?
Jag jobbade den kvällen, men jag avslutade mitt pass strax innan själva skjutningen.
Mm.
Så jag var ute aktivt. Men det är bra att berätta för lyssnare. Idag har jag en strategisk funktion i mitt uppdrag.
Mm.
Jag har jobbat i Botkyrka 7 år. Under mina första 5 åren så var jag väldigt operativ.
Mm.
Då var jag ute väldigt mycket och jobba. dels som lokalpolis och som områdespolis. Mm. Men de två senaste åren har jag kommunpolisfunktion. Mm. Då är det en strategisk funktion som jobbar på lång sikt med de strategiska arbetsuppgifter.
Men jag tänker ju spontant då, när man hör din bakgrund och du berättar precis här när vi drog igång avsnittet om dina språkkunskaper till exempel. Borde inte en person som du, jag vet ju hur det är, man är en period på vissa tider i sin tjänst på polisen och man blir lite trött, kanske vill göra något annat. Men det är sådana poliser jag känner så här, vi vill ju ha en kille som snackar arabiska eller en tjej som snackar arabiska där ute. Hur har det påverkat dig som polis och bemötandet mot dig när du också kan, kanske många av de personerna ingriper deras språk?
Ja. Ofta så är det väldigt, väldigt positivt. Mm. För dels vi möter ju människor som har lite svårt att uttrycka sig på svenska. Och samma personer kanske har vi svårt att nå när vi pratar svenska med information eller det budskapet vi har med oss. Det underlättar ju när vi kan växla språk och prata språket som de kan. På det sättet kan, når vi dem på helt annat sätt. Och oftast pratar jag känslomässigt, så tror jag vi når fram när vi kommunicerar med dem på ett språk som de är, som kan. Så majoriteten uppskattar min roll som polis och som person med tanke på, nu lyfter du språket, men jag skulle säga ännu viktigare, lägga mer vikt på den kulturella, de andra aspekter som man har med sig från hemlandet som gör att för mig är lättare att kunna prata med människor som kommer från Turkiet. Samtidigt så förstår jag så finns det konflikter inom landet Turkiet som kan påverka deras situation i Sverige.
Men jag förstår det, att det inte bara är liksom handlar om en översättning liksom, utan att det är det här kulturella. Och jag menar, vi kan ju se, jag kommer ihåg till exempel när det var fotbolls-VM och så var det ju, vad hette han som skallade det?
Zidane. Precis, ja, precis.
Och han hade sagt någonting, kommer inte ihåg, men jag ska knulla din mamma.
Ja, någonting eller om familjen, ja.
Men i Sverige så, åh men vad trevligt, hon har inte legat på länge skulle en svensk säga kanske. Ja, precis, men ja. Där har vi ju en jättekulturkrock redan som ni kanske inte förstår.
Men
riktigt.
Så är det. Nu kanske det var väldigt grovt att säga om mamman. Det räcker att du kallar en person från Mellanöstern för hund. Aha. Så kan misstolkas på en gång. Eller när du säger till en människa från Mellanöstern att du ljuger. Det själva ordet betyder väldigt mycket. Men säger du till en svensk att du ljuger, det är det, nej jag ljuger inte, att man kan förklara själva situationen. Aha. Men människor från Mellanöstern blir väldigt kränkta när man kallar dem för att de ljuger. Så därför jag brukar rekommendera mina kollegor att använda andra ord istället för att ljuga. Säg att du säger inte hela sanningen. Eller jag tycker att du berättar inte hela historien. Det blir lättare för dem att kunna hantera det känslomässigt.
Precis, för språket är alltså på olika nivåer som är svårt att veta när man inte kommer från den språkkulturen så att säga.
Absolut.
Som också inramas av hela kanske landets eller regionens kultur där.
Och det är därför sker den här kulturella krocken, för att saker och ting som är självklara i Sverige är inte självklara i resten av världen.
Men det är också så att du skulle kunna stå och tjuvlyssna och sådär, eller blir du snabbt känd som den här killen som...
Jag har lite fördel att jag är inte jättemörk och sådär, så folk har svårt att placera mig vilken del av världen jag kommer.
Ja, det är sant.
Så många tror att jag är från Balkan. Jag har hört förslag från andra länder, men ingen har gissat direkt att jag kan vara arabisktalande.
Ja, just det.
På det sättet så har jag fått den möjligheten att kunna tjuvlyssna ibland. Det är oftast roligt när man åker kollektivtrafik och hör hur par kan sitta och diskutera heta diskussioner på ett språk som jag behärskar. Det blir lite pinsamt.
Ja, precis. Men... Var Botkyrka där du började jobba som färdig polis? Eller?
Så här är det. Jag pluggade till polis i Växjö. Gjorde aspiranten i Göteborg. Mitt mål var att jag skulle jobba kvar i Göteborg. För jag har en stor del av min familj bor i Göteborg. Men som du känner till, det är inte lätt att få välja inom polismyndigheten. Jag blev erbjuden tjänst här i Stockholm och i Malmö efter min aspirant. Jag var tvungen att välja. Jag valde bort Malmö av två anledningar. Dels har jag ingen anknytning till Malmö, och dels jag skulle inte förstå vad de säger till mig i radion. Så jag tänkte
det bäst... kan ju vara en, ja, en bra anledning. Alltså,
var, för mig var det bäst att välja Stockholm. Dels, ja, jag har lite vän, jag har lite vänner i Stockholm som skulle underlätta det här sociala livet.
Mm.
Du kom till Stockholm och det fick jag 3 veckor på mig att flytta upp till Stockholm. Wow. Utan lägenhet, utan någonting.
Det är rätt tufft att man är färdig med sin utbildning och får sån kort frist.
Absolut. Liksom. Min räddning var en släkting till mig i Fittja som erbjöd att jag kunde bo hos honom.
Mm-hmm.
Så jag bodde hos min släkting ett halvår på en madrass i vardagsrummet.
Wow.
Så tänkte jag uppfyllde min dröm att bli polis. Men vad händer nu? Nu ligger jag på en madrass hos en släkting i Fittja. Mm. Och fick anställning i Arlanda.
Helt andra sidan stan.
Så det var 1,5 timme enkel resa till jobbet dagligen. Oh. Eller varje gång jag arbetade. Mm. Så det var väldigt tuffa förutsättningar för mig från början. Mm. Och jag var väldigt nära att hoppa av det här hela resan på grund av att jag kände inte att det var... Jag kände att det var inte rätt.
Men jag tycker det är lite konstigt från myndighetens sida. Idag så bedriver man ju sedan många år tillbaka också distansutbildning. Man kan bli, till exempel, vi ser att du är småbarnfarsa och det är svårt att åka upp och plugga. Du kanske bor mitt emellan någon av de här skolorna en bit ifrån. De har möjlighet att plugga på distans, vilket ju är lysande. Men sen har man ju hört folk som då pluggar på distans, så får de en sån tjänst. Då var ju distansutbildningen nästan lönlös eftersom det ändå, du bor i Göteborg men du får välja mellan Malmö och Stockholm. Mm,
precis.
Där måste ju myndigheten tänka om lite grann.
Verkligen. Alltså, och speciellt i dessa tider när vi investerar mycket tid på att rekrytera. Vi vill ha fler personer som ska söka till polisutbildningen. Då är det viktigt att vi ska underlätta det för dem också.
Mm.
För att locka fler personer som kanske står och överväger. Ska jag söka eller inte söka? Och sådana frågor kan vara avgörande när det gäller distans eller placeringen, aspirantplaceringen eller tjänstplaceringen. Mm. Och för mig kändes väldigt fel efter ett halvår ligga fortfarande kvar på en madrass hos en släkting i Fittja och har anställning i Arlanda.
Men jag förstår att det var tungt.
Men jag hade bra stöd hemifrån. Människor som jag hade runt omkring mig pushade på och sa ge inte upp för tidigt. Mm. Tills det dök upp tjänsten här i Botkyrka som lokalpolis i kontorpolis Fittja Hallunda.
Mm.
Och jag fick tjänsten. Men första krav de ställde på mig, du kan inte bo kvar i Fittja. Så tänkte jag, men herregud, när ska det här ta slut?
Jag var tvungen att flytta på det.
Ja, exakt. Och då hamnade jag nästa problem. Men som tur, jag är en troende människa från kristen.
Ja.
Och jag tänkte hela tiden, det kommer lösa sig.
Mm.
Samtidigt som jag fick tjänsten så fick jag bra kontakt med en kollega på Arlanda. Och han kom från ingenstans och erbjöd mig hans lägenhet när han köpte hus.
Wow.
Så sa han, du får hela min lägenhet så länge du behöver den.
Wow.
Så han typ räddade med hela min situation.
Oj, vilken grej.
Precis, så tog jag chansen, tog den lägenheten, bodde där ett år. Och sen sakta men säkert kunde jag etablera mig i bostadsmarknaden.
Ja. Men alltså, jag tänker arbetsuppgifterna. Jag har jobbat lite på Arlanda bara under när jag var aspirant.
Mm.
Arlanda polisen jämfört att gå till Näp och Botkyrka. Det måste ju vara... Man pratar om polisarbete och polisarbete, men det är ju som två skilda världar. Måste
det stämmer. Och det precis var det nästa problem för mig. För att tempoväxlingen blev det lite för starkt för mig.
Okay.
Från det här ganska lugnt på Arlanda till Botkyrka och Fittja. Jag hade typ magont varje gång jag kom till jobbet.
Asså.
För att jag var inte van med det här tempot. Men tack vare min bakgrund, jag har jobbat med barn och unga sedan tidigare. Jag är gammal fritidsledare och jag har jobbat på ungdomsanstalt. Och med den resa jag har med mig från hemlandet, upplevt 2 krig och varit på flykt, så var det att jag hade de här egenskaper som hjälpte mig och kunde hamna in i de här tuffa situationerna när vi konfronterade många kriminella och många ungdomar i våra centrumsanläggningen.
Just det.
Men som polis så var jag väldigt färsk. Men kontra de erfarenheter jag hade med mig privat som gjorde att jag kom in i min roll som polis på ett snabbare sätt jämfört med andra.
Det är väldigt intressant, för vi har ju pratat om det här i podden med många av mina gäster, att just de här erfarenheterna som man har i sin ryggsäck som privatperson när man går in i polisyrket är ju vitt skilda såklart. Du berättar om att du har varit med i två krig, du har flytt från ett annat land och kommit till Sverige. En del har vuxit upp med alkoholiserade föräldrar, blivit poliser, har en oerhörd kunskap om att komma in i ett hem som är trasigt och kanske ha insikter om hur man ska lösa det, hur man ska prata, hur man ska rikta sig mot barn eftersom man själv har varit det barnet. Liksom.
Precis.
Men när du kommer in i de här centrumanläggningarna då liksom och möter de här killarna och inte står på Arlanda och någon ska fråga efter gate 32 liksom. Jag kanske överdriver.
Nej, men det kan hända.
Ja. Du sa att det blev en stor... Var det främst tempot eller var det också bemötandet mot dig som polis som gjorde att det blev det här lite ont i magen?
Ja, men det dels tempot och dels bemötandet och dels att jag hade den bakgrunden. Mm. Och oftast för de kriminella så var det tuffare utmaning. För här kommer en polis som behärskar språk, som behärskar kulturen, som kommer att göra mer effekt i arbetet. Mm. Så var det hårdare motstånd mot mig för att släppa in mig i min roll som polis i området. För de visste att det här kommer att skaka om deras omvärld. Mm. Så på det sättet fick jag motstånd, men samtidigt jag lägger mer vikt på den här positiva bemötet av övriga medborgare. Mm. Där de öppnade och de tog emot mig som typ en hjälte, äntligen någon som kan förstå oss och vår situation.
Jag förstår, jag tänker på det för att när man möter då ungdomar ibland, vilket du har gjort då i ditt arbete mycket, så möter du också deras föräldrar, kan jag tänka mig.
Absolut.
Jag kan också tänka mig att attityden gentemot dig från den här ungdomen som kanske har gjort någonting felaktigt eller föräldern är ganska olika.
Det stämmer. Och det är där precis vad vi behöver idag. Oftast lägger man fokus på ungdomarna, men jag skulle säga att vi behöver lägga fokus på hela familjen. Mm. Vi måste verkligen förstå den här familjens situation för att vi ska kunna hitta rätt åtgärder för individen. Mm. Och jag tillsammans med många andra kollegor i Botkyrka har prioriterat att vi ska förstå mer situationen som de här barn och unga befinner sig i för att vi ska kunna hjälpa dem också för att göra rätt val i framtiden. Mm. Och det blir helt annat samtal när vi kommer hem till dem.
Jag förstår det.
För att det är deras rädsla är att vi ska kliva in i deras hem, i deras vardagsrum och se vilka problem de har. För de har större problem än att bara hänga i centrumsanläggning. Mm. För att där är det oftast svårt att kunna föra ett samtal, en dialog. Mm. Och där är det också svårt för dem att kunna berätta hur svårt de har det hemma. Mm. Men när vi kliver in i ett hem och ser att det är flera barn i huset. De här oftast pojkarna har ingen plats hemma. Då förstår jag varför de hänger i centrumsanläggning istället. Mm. De har ingenstans att vara. Mm. Då ändrar jag mitt sätt att bemöta dem. För att jag vet att de har större problem än att bara hänga i Fittja centrum eller Alby centrum. Mm.
Jag vet att Rissa nämnde det också i det avsnittet med henne, att hon gick på morsorna och genom morsorna kunde hon nå liksom kidsen lite grann då, att man har som en gateway liksom så man får ha någonting i mitt emellan där och det hade funkat bra. Mm. Man hade till och med sagt bett mammorna liksom vad de skulle kolla efter i deras fickor och när de hittade saker i deras fickor skulle de ringa henne och sen saker, så det blir ett polisarbete som man kanske inte lär sig riktigt på skolan.
Nej, absolut.
Utan det blir någon ny form av polisarbete där man jobbar lite annorlunda.
Det stämmer. Och det är så vi måste jobba verkligen på att hitta metoder och sätt som gynnar ju området. Mm. Jag har sagt det hela tiden, vi måste jobba mer lokalt anpassat till den lokala, till de problemen vi har i vårt område. Mm. Och jag måste berätta, alltså, vi har ett jämställt samhälle enligt många. Mm. Men i min mening efter de här 7 åren jag har jobbat i Botkyrka så har vi jättestora problem med jämställdhetsfrågor.
Okay.
Det är därför det sker de här problemen vi har ute hos oss i de här särskilt prioriterade områdena. För att vi har inga jämställda hem. Ofta så finns det skillnad mellan män och kvinnor, pojkar och flickor. Man behandlar barnen efter deras kön som gör att det skapas ju distanser mellan familjemedlemmarna. Och här, problemet här i Botkyrka så det, det jag möter är när det går bra för barnen, då är det papporna som tar åt sig äran. Men när barnen misslyckas, då är det alltid mamman som får fronta det.
Okay.
Och det där vi behöver som som myndigheter och samhället behöver hantera, att hur vi ska inkludera hela familjen i framgångar och motgångar.
Mm. Men det är sant, Sverige är ju då på pappret en av världens mest jämställda länder. Men det är klart, om man kommer, jag menar, du berättade, du har ju dina rötter i Irak, Mellanöstern, väldigt mycket patriarkala strukturer där man har liksom, det har ju varit mycket på tapeten om klaner till exempel, där man, om bilen är trasig så ringer man liksom inte myndighet utan man ringer sin kusin och de kommer och bärgar. Allting funkar på ett annat sätt liksom.
Absolut.
Och det är väl inte konstigt att det har följt med.
Mm.
Men hur ska man då kunna få jämställda familjer? Det låter ju väldigt, väldigt svårt. Alltså.
Absolut. Men det är därför vi behöver som myndigheter, vi behöver kliva in i vardagsrummet.
Mm.
Och för att vi ska kunna hjälpa familjen, vi måste öka förståelsen hos de här människorna att myndigheter är här för att hjälpa dig.
Mm.
Vi är inte här för att straffa dig. Men självklart så förstår jag de här papporna som sitter med den bakgrunden.
Mm.
De är motståndskraft i det här. För de vill inte integrera sitt hem på ett sätt som gör att alla är jämlika.
Mm.
För du tappar om den här statusen eller pundet som de har hemifrån.
Just det.
Men vi behöver kliva in, vi behöver underlätta, vi behöver inkludera. För att vi ska öka förståelse att myndigheter är här för ditt bästa.
Mm. Ja, man har ju inte myndigheter kanske på det sättet där man har kommit ifrån heller. Och man kan ju förstå att det finns en viss skepsis kanske då till, i Sverige har vi som är uppvuxna här och liksom vi är vana. Men då hör du av det först till Försäkringskassan och sen
precis.
Gör du det och sen går du till Arbetsförmedlingen.
Ja,
och går det riktigt dåligt för att höra av till SOS kanske får någon peng därifrån. Och det är klart att, och kan man inte språket heller riktigt, så det blir många, många kilar som sätter
självklart
stopp. Liksom.
Och sen får vi måste tänka också på det. Det handlar mycket om prestige.
Mm.
Man har familjestatus, som du säger, man har en status i bland släktingarna, bland vännerna. Och det låter väldigt negativt ifall det kommer ut till sin omgivning att de har kontakt med myndigheter.
Mm.
Det är därför oftast så söker de flesta familjerna söker hjälp hos myndigheterna när det är riktigt för sent.
Mm.
För de har avvaktat, försökt att hitta egna lösningar åt sina problem.
Mm.
Men till slut när de ser att de har tappat kontrollen, det är då de vänder sig till myndigheter.
Just det.
Och oftast är det för sent.
Mm.
Och när vi upptäcker de här avvikelser hos de här barnen rätt tidigt, och det blir emot svårigheter är att få med familjen att ta emot hjälpen.
Just det.
Eftersom allting bygger ju på frivillighet.
Mm.
Så när socialtjänsten erbjuder en familj att vi kan hjälpa er, och då backar familjen på en gång för de tänker på sin prestige. Vad kommer folk säga att jag är i kontakt med socialtjänsten eller polisen? Så det oftast blir det väldigt en avraskningsmoment när polisen ringer på. För att man har kanske gripit deras barn för ett brott.
Jag läste på sociala medier, tror jag, igår faktiskt. När vi spelar in det här så är det ju höstlov.
Mm.
Och då läste jag att det hade varit lite stök på stan i Stockholm. Det var han Ybe Södermalm som har varit gäst också, Viktor, som har varit gäst i podden. Som skrev att det hade varit bråk och slagsmål och folk gripna. Och man hör av sig till föräldrarna, men föräldrarna var inte ens intresserade av att komma och hämta barnen.
Nej.
Och det blir man ganska förvånad när man läser om man har ett barn som varit i knipa och polisen ringer och får komma hem till honom. Nej, då får det. Vi struntar i det.
Och det är tyvärr brist på kunskap om vad innebär det att som föräldrar har du huvudansvar för ditt barn.
Mm.
Det är många skjuter upp det ansvaret på myndigheter, på skolan, istället för att inse att ni har en stor del i det här problemet.
Mm.
Vi brukar säga, men problemet är inte det själva handlingen, problemet är vad är orsaken till handlingen?
Mm.
Varför det här barnet väljer att bete sig på det här sättet? Då måste vi verkligen titta lite djupare kring förutsättningar, kring vilka relationer de har till sina föräldrar. Jag möter ju rätt ofta barn som har ingen relation till sina föräldrar.
Mm.
Och kopplat till det här kulturella, för att kulturella aspekten har en viktig roll i uppfostran.
Mm.
den relationen många barn har i Botkyrka till sina föräldrar, den byggs på rädsla. Du ska vara rädd för din pappa.
Oh, wow.
Det är inte det här att det ska vara relationen byggt på respekten, att relationen inte är byggt på inkludering eller tillåtelse för misstag, för att ett misstag kan ge väldigt stora konsekvenser. Mm. Det är därför man skapar den här rädslan, och rädslan skapar ju möjligheter för barnen att ljuga för sina föräldrar, för de vill inte ha konsekvenser.
Just det.
Och det blir det som en överraskning när myndigheterna kommer och knackar på och ska berätta, ja men din grabb eller din dotter har varit med i det här händelsen.
Just det. För du pratar ju mycket om, du berättade att det finns ju då en prestige och en rädsla, liksom familjens rykte och så vidare, att man har varit i kontakt. Men det finns ju också, jag tänker, den prestigen skjuts ju framåt när man står i till exempel centrum, att man får en status i det nya. För att även för svenska, om man säger då, som har då den här lite mer kontakten med sina föräldrar, så skapar man ju sin identitet när man blir kanske 14, med de gängen man hänger med. Antingen så är man med sitt basketgäng eller så är man med sitt kriminella gäng, och där har man ju en status också.
Det är självklart. Man tillhör ju något.
Precis.
Det är där man är ute efter. Man vill tillhöra någonting.
Precis, men om man är då ett kriminellt gäng ganska ung, så vill man ju ha någon form av status där också.
Självklart.
Och det blir liksom statusproblem hela vägen.
Så är det. Men det är, man är ute efter status, man är ute efter respekt. Man vill tillhöra något, man vill känna att man är bra på någonting, och då är de här kriminella nätverken väldigt duktiga på att fånga upp de här individerna. För de är rätt duktiga på att bygga relationer, duktiga på att se de här barnen, bekräfta dem, hjälpa dem när de behöver hjälp, ge dem den här statusen som de är ute efter. Att hänga med de kriminella, det ger ju respekt hos hela området.
Just det.
Och då känner de att det här kanske är bästa vägen för mig. Men sedan när konsekvenserna kommer, då kommer de här 14-15-åringar som inte har så mycket erfarenhet av livet inse vilket misstag de har gjort. Och det är därför vi strävar ju hela tiden att vi ska kväva ner den här rekryteringen av unga personer som hamnar i fel händer. Och gör vi inte det i god tid med rätt metoder, då finns det risk att fler och fler barn kan hamna i fel händer.
Vi har pratat lite om det positiva, liksom, synergieffekten av att ha en bakgrund där man liksom talar två språk som man generellt inte gör i Sverige som polis. Men har du mött några negativa effekter också av det? Att vara polis och vara från det området du kommer ifrån, och liksom, har du mött någonting negativt?
Det negativa oftast av de kriminella. För att jag har kommit alldeles för nära dem. Inte bara dem, deras omgivning. När de inser att jag har varit kanske hos deras familj och pratar samma språk. Jag kanske har besökt moskén eller kyrkan som de tillhör. Det blir ännu närmare när jag kanske har skaffat kontakt med deras farbröder eller släktingar. Det blir att då har man kommit lite för nära för att vara en myndighetsrepresentant. Så det är där jag har mött oftast motståndskraften. Men samtidigt möter jag även andra föräldrar som tappar ju ansiktet när jag kommer hem till dem. Och det är personer som kanske har skaffat en relation till genom goda sammanhang och helt plötsligt kliver in på grund av att det har skett någonting. Det har blivit inte negativt, men däremot jag har sett att de har tappat ansiktet typ. För att just du som polis kommer in och vi har redan en relation sedan tidigare, och då känner de att det här prestigen dyker upp igen.
Hur viktigt är det då att inte tappa ansiktet?
Det är superviktigt, oftast för papporna. Att man vill inte tappa ansiktet inför andra. Men jag brukar vara väldigt tydlig med att det här är sekretess. Det här är ingenting jag går runt och pratar om.
Nej.
Att just idag har jag varit hemma hos dig.
Nej.
Så du behöver inte känna att du har tappat ansiktet inför hela området.
Nej, just det. Ja, det är väl en viktig aspekt.
Absolut. Och jag brukar väl, alla gör misstag. Jag försöker förklara att vi är människor. Vi har känslor. Du måste acceptera att dina barn gör fel. Och du måste ge dem möjlighet att kunna göra om och göra rätt. Alltså, du måste ha en tillåtelse för dem att göra fel. Men om det här upprepas, då har vi ett problem. Då är det ett beteende. Och då måste ni verkligen lägga mer tid på att veta vad är det som händer egentligen.
Ja, det är intressant, för att du har ju förmånen att komma in i en bubbla kan man säga, i en sfär i alla fall, som Svenne Bananpolisen liksom, om, ja, lät lite raljerande, men en etnisk svensk som jobbar som polis in, aldrig kommer in i. Och det är ju en oerhörd fördel också, en stor ett stort vapen, om man uttrycker det så, liksom, mot de kriminella.
Absolut.
Som är unikt.
Alltså. Ja, verkligen. Och det, vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle, och det är viktigt att även inom myndigheterna har vi medarbetare som har den här kunskapen för att underlätta vårt uppdrag idag.
Hur har du blivit bemött inom myndigheten och på din station och så där, att du liksom...
Väldigt väl. Jag tycker att myndigheten har verkligen investerat med mycket på att fånga upp fler personer med en annan bakgrund för att representera myndigheten i vårt uppdrag. Och jag tycker det är helt rätt att vi ska ha rätt personer med rätt värderingar inom myndigheten som behärskar andra språk, som behärskar andra kulturer, för att underlätta vårt uppdrag.
Spännande. Ja, vi är givetvis, precis som i alla avsnitt på Snusa, så hinner man ju inte penetrera liksom de här ämnena helt och hållet. Men jag brukar alltid be min gäst ta med sig ett minne från den tid man har jobbat som polis som sticker ut av en eller annan anledning. Och jag tänkte be dig berätta en sån grej.
Jag blir väldigt berörd när jag... inom min roll som polis kommer i kontakt med barn och unga i väldigt svåra situationer. Dels med anledning att jag har själv barn, och jag ser hur mycket tillsammans med min fru kämpar för att skapa rätt förutsättningar, skapa möjligheter för dem att förväxa upp i en bra miljö. Och sen när man kommer hem till folk och ser vilka svårigheter det finns inom det hemmet, gör att jag blir väldigt berörd. Och det här caset minns jag för mer än ett år sedan. Vi får ett jobb där tillsammans med ambulansen får åka till en lägenhet där ett misslyckas självmordsförsök.
Okay.
En tonårsflicka.
Mm.
När vi kommer fram, då ambulansen är redan på plats och berättar att det var inte långt ifrån att hon lyckades ta sitt eget liv. Men när jag kliver in i vardagsrummet och ser att det fler andra barn finns i huset med den miljön, så kände jag direkt, men herregud, det här är inte rätt miljö för de här barnen. Jag ville verkligen ta med mig flera av de här barnen hem till mig, för att jag såg vilka svårigheter. Och när vi kommer in och så se hur den här flickan som försökte ta sitt eget liv, hur hon delar rum med sin bror. Ett rum på kanske 10 kvadrat. Med tanke på att det är väldigt trångt och det är flera familjemedlemmar i huset, så har de delat upp rummet med en tyg i mitten mellan pojken och flickan. Som gör det för mig ännu svårare att det här, den här situationen gör att den här flickan har inte den här egen plats.
Nej.
Även pojken. Tänk dig pojke och flicka tonårsåldern med olika intressen får dela rum på 10 kvadrat genom något tyg emellan.
Nej.
Gjorde att jag blev väldigt berörd. Och när jag får höra historien bakom varför hon skulle ta sitt eget liv, var anledningen att hon hamnade i konflikt med mamman kring hennes födelsedag.
Oj.
Att det krävs inte så mycket för vissa barn och unga i de här utsattheterna. Att de bestämmer sig att ta sitt eget liv på grund av att man hamnar i konflikt om sin egen födelsedag. Då måste vi verkligen inse, hela samhället inse, att vi har faktiskt stora problem i samhället idag som vi verkligen behöver omhänderta. Och den händelsen, den situationen har jag inte släppt. Den har jag med mig hela tiden när jag...
På vilket sätt har de försökt?
Ja, men alltså det är känslomässigt, så jag blev väldigt berörd att dels hennes situation, deras sätt att bo, och sen att det var andra barn som hade blöjor på sig, som var väldigt stökigt, det var väldigt smutsigt, det var ingen struktur i hemmet.
Nej.
Gör att jag... Jag har inte släppt den familjen ur mina tankar.
Påverkar såna här händelser dig? Tänkte du när du blev polis att du skulle möta de här situationerna, att det skulle kunna påverka dig? Var det just de här händelserna du tänkte på då?
Inte då. För att jag kände Sverige som ska vara ett fint land där människor ska leva trygga, säkra. Men genom min roll som polis ser jag att jag möter ju barn och unga som har sämre förutsättningar än vad jag hade själv när jag kom till Sverige som flykting. Det gör att jag blir väldigt orolig för framtiden.
Ja, det förstår jag.
Och det hade inte jag förväntat mig, att det ska vara så illa för dessa barn.
Ja, jag förstår.
Och det är någonting som jag verkligen försöker förmedla medialt. Försöker medla till politikerna att allting är inte bra i samhället. Vi måste verkligen jobba med de här frågorna om vi ska påstå att vi lever i ett tryggt Sverige.
Vad händer i ett sånt här ärende då? Ni kommer till det här huset eller lägenheten där den här flickan, tonårsflickan, försökte ta sitt liv. På vilket sätt har de försökt ta sitt liv då?
Hon försökte hänga sig med rembälte.
Ja, jag förstår. Och ni där, hur går man vidare liksom? För det är egentligen i grunden kanske inte ett polisiärt ärende.
Nej. Men
att avbryta det kanske då.
Vi försöker skriva en omfattande rapport till socialtjänsten kring barnens situation i det hemmet, för att vi tycker det är olämpligt. Och så lämnar vi ärendet helt och hållet över till socialtjänsten.
Så i dagsläget då, det här ärendet som du har i ditt minne som du inte riktigt kan släppa, du vet inte vad som har hänt till exempel?
Polisiärt så vet jag ingenting, men känslomässigt som människa så lever den kvar hos mig. På grund av det, jag tror inte det, hon är den första eller sista som hamnar i de situationer som jag beskrev.
Det är så oerhört intressant, för att den här podden då som handlar om polisarbete, och det är många som tar upp just mötet med dysfunktionella familjer, mötet med människor som psykiskt mår väldigt dåligt, ungdomar som försöker ta sitt liv. Det är mycket sådana minnen som finns i polisers tankar. Och det är kanske inte vad gemene man tror. Att det är de här jobben som poliser åker. Man kanske inte ens vet om att poliser är på de här jobben och bryr sig om de här jobben. Men det är vanligt förekommande. Det
absolut. Och det är därför allt jag träffar inom mitt jobb idag, oftast försöker jag göra en koppling till mig själv som person, hur jag har haft det under min uppväxt. Och det som gör det här minnet ännu starkare, att när vi pratade med mamman som var orsaken till konflikten, hon var väldigt kall. Hon visade inga känslor alls, att hennes dotter var nästan på andra sidan. Och gör att jag kopplade till hur min mamma har varit, hur min mamma är mot oss.
Just det.
Idag som vuxen, hon fortfarande dagligen ringer och frågar vad rädd om dig. Alltså, att hon har investerat hela sitt liv för att hjälpa oss. Medan den här mamman ser framför sig sin dotter är helt blå i ansiktet och ändå så var hon iskall och gjorde vad hon upptagit med andra sysselsättning. Hon var inte ens i rummet.
Det är oerhört intressant, därför att det här ärendet nu som vi minns, om vi bara backar, så kommer vi tillbaka på någonting som vi faktiskt har pratat om, och det är ju föräldrarna. Såklart att man gör en jämförelse, och jag tänker direkt på min egen mamma när du pratar om din mamma och sådär. Och föräldrarna har ju ett oerhört stort ansvar, och kanske är det så att vi i Sverige då pratar lite för lite om föräldrarnas. Det är mycket i Sverige att myndigheter ska lösa problem, skolan ska lösa mycket problem, polisen ska lösa mycket problem. Men om vi liksom går tillbaka, så finns det ju i grunden ett väldigt starkt föräldraransvar.
Stämmer.
Som vi kanske inte pratar om så mycket.
Nej.
Men här märker vi båda de sakerna vi har pratat om. Ungdomarna på glid, vi pratade lite om heder och prestige och rykte och sådär. Och sen när man kommer till den här kalla föräldern, som spelar ingen roll var de kommer ifrån, men får man inte kärleken hemma.
Nej.
Så är det en väldigt tunn grund att stå på om man inte har den.
Det är precis vad det är. Alltså när du inte har den här tryggheten hemifrån för att kunna utmana dig själv som ungdom eller som vuxen, gör att de här barn och unga blir lättare offer för de kriminella nätverk. Och i min värld är, som du säger, föräldrarna har huvudansvaret. Det är därför vi behöver inkludera föräldrarna i den situationen de här barnen befinner sig i. Vi kan inte förlita oss på att myndigheten ska lösa hela problemet. Vi ska vara där som stöd, men samtidigt vi måste våga ställa krav även på föräldrar, på vuxna.
Mm,
och i det här fallet så se, det här säger jag framför dig, jag tyckte inte den här personen var lämplig mamma.
Nej.
Och då känner jag att ska vi verkligen lämna den här lägenheten med de här barnen i de här situationerna?
Var hon ensamstående också? Eller?
Vi såg bara mamman, så jag vet inte om det finns pappa i bilden, men i alla fall nu var det mamman hemma.
Mm.
Men den miljön och den föräldrar i lägenheten var ej lämpligt för de här barnen.
Ja, jag förstår.
Och det blir extra svårt för mig att komma dit som en uniformerad polis och sen bara lämna lägenheten.
Mm.
Då känner jag att det var inte tillräckligt.
Nej, jag förstår det. Vi får hålla tummarna att det går bra för den här tjejen nu, och vi har pratat lite om killar här innan, men självklart är det så att de här gängen eller de här nätverken, så kan man ju också utnyttja tjejer som är svaga.
Absolut.
Och som kommer från en kanske en kall, en familj med mindre empati och sådär, att det också finns dåliga situationer för dem.
Stämmer. Vi lägger mycket fokus på pojkar, men mörkertalet bland tjejer är väldigt bred.
Mm.
Så vi måste verkligen, vi måste även jobba där i en jämställdhetsfråga. Det är inte alltid bara pojkar som är problem. Det finns problem även bland tjejer.
Absolut, ja. Ja. Jag brukar alltid runda av podden och fråga om du kollar på om gästen kollar på polisfilmer.
Ja, det stämmer.
Gör du det?
Ja, visst.
Ja, du gör det?
Ja, jag gillar Beck.
Ja, du gör det? Ja.
Jag tycker det är väldigt bra filmer.
Men kan du släppa... Kan du släppa det här att det liksom inte är speciellt kanske verklighetstroget? Och...
Nej, det är svårt. Jag brukar min fru säga, släpp ditt jobb när du kommer hem. Men det är nästan omöjligt. För att jag tror inte, de flesta poliser har inte blivit poliser för att det är yrke. Det är något kall. Det är någonting som man brinner för.
Mm.
För mig, jag brinner för att jag vill hjälpa.
Mm.
Jag vill verkligen skapa möjligheter.
Mm.
Och jag inser att mitt jobb kan inte ta slut efter klockan 5. Jag måste vara tillgänglig, jag måste vara flexibel, jag måste vara lyhörd. För att jag ska vara nöjd med mitt uppdrag, så känner jag att jag måste verkligen göra allt jag kan för att hjälpa människor.
Mm.
Och det kan skapa problem privat, för att i det här fallet min fru säger, ja, men när lägger du oss i första hand?
Mm.
Och jag försöker ha dialog hemma för att de ska ha förståelse för vårt uppdrag.
Mm.
Jag brukar berätta de här hemska historier för hon själv ska veta att det kanske jag ska låta min man att fortsätta med sitt jobb, för att det här handlar om barn och unga. Det är därför jag är väldigt glad idag att jag uppfyllde min dröm att bli polis, för att det är en av världens bästa jobb, även om vi har tuffa utmaningar, men det är fortfarande hög stimulans när jag kommer till jobbet.
Ja, det är oerhört inspirerande att höra att vi har poliser som tycker att det är så jäkla roligt. Men om du skulle rekommendera någon, skulle du rekommendera Beck då, om du skulle rekommendera någon polisfilm?
Absolut, det skulle jag göra. Det är verklighetsbaserad.
Ja, perfekt.
Nej, men det är bra filmer som lyfter polisyrket på, jag tycker, på rättvis sätt.
Mm. Martin, stort tack. Det har varit oerhört intressant att bara få skrapa lite på ytan, såklart. Men man hinner ju inte så mycket på tiden här för podden. Du ska få berätta lite om din uppväxt och varför och hur den här drömmen om polisyrket kom. Och det, mina kära patrons, kan ni höra och förhoppningsvis se på Patreon, för jag tänkte jag skulle få igång min videokamera här också, se om jag lyckas med det. Vill du också stötta podden och bli Patreon, så kan du lätt göra det, gå in på patreon.com/snutsnack. Men nu säger jag än en gång tack så jättemycket, Martin.
Tack så mycket.
Tack. Stort tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Glöm inte att du kan bli Patreon. Stötta podden om du gillar den. Gå in på patreon.com/snutsnack, så ses vi där också. Ha det bra. Hej då.